Seriemördarpodden, Dellen Millard, del 2. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. För ljudsättning och klippning står David Dava Persson. Jag har nu fått siffror på serien om Jeffrey Dahmer, alltså statistik, på poddindex.se. Och det gick väldigt bra för Seriemördarpodden under Jeffrey Dahmer. Vi slog rekord med del 10. Om du tyckte om serien om Jeffrey Dahmer och om du känner att du är en stor fan av Seriemördarpodden, då ska du vara på Patreon. Patreon.com, sök på Seriemördarpodden. Patreon är det enda sättet att skicka direkta meddelanden till mig, för det är bara jag som svarar där. Jag kommer också göra lite undersökningar och saker på Patreon. Det är en direktkanal till mig. Och som tack för att ni sponsrar på Patreon får ni tillgång till Seriemördarpodden Premium. Ni kan också lyssna på premiumavsnitten på Podme. På grund av framgången med Jeffrey Dahmer så har jag fattat ett beslut. Vi väntade väldigt länge med att göra de här allra populäraste seriemördarna. Det fanns många skäl till det. Men ett skäl var att jag ville att vi skulle få erfarenheten av att göra en bra podd. Men i år kände jag att det var dags så vi tog den populäraste seriemördaren Jeffrey Dahmer. Men eftersom det gick bra, vi har nu koll på ljudtekniken och allting runt manusförfattande och sådär, så har jag tänkt att vi ska köra igång en till stor serie i höst. Men vem det gäller kommer jag avslöja i slutet av det här avsnittet. Förra avsnittet berättade jag om Dellen Millard, Mark Smith, Laura Babcock och några av deras vänner. 23-åriga Laura är sedan den 3 juli 2012 försvunnen och den sista som träffade henne var den 25-årige Dellen Millard. Lauras ex-pojkvän Sean saknar henne och har en känsla av att någonting fruktansvärt har hänt henne. Den 14 juli 2012, 11 dagar efter att någon har sett eller hört från Laura senast, kontaktar Sean polisen i Toronto. Att det går så lång tid, 11 dagar, innan Sean kontaktar polisen beror förmodligen på att Laura har haft perioder tidigare där hon hållit sig undan från familj och vänner. Och att Laura har haft de här perioderna medför tyvärr att polisen inte tar Seans oro på allvar. De tror att Laura håller sig borta frivilligt. Lauras mamma ger Sean sin dotters samtalslistor och Sean upptäcker då de 8 samtal som Laura ringde till Dellen Millard den 3 juli. Sean ger samtalslistorna till polisen i hopp om att de ska börja leta efter Laura eller i alla fall prata med Dellen. Polisen avfärdar honom bestämt. De säger att Laura är vuxen och säkert kommer att dyka upp förr eller senare. Sean kontaktar polisen gång på gång, men de är inte det minsta intresserade av att leta efter Laura. Till slut säger polisen ifrån. Laura har själv valt att leva ett riskfyllt liv med droger och i sällskap av äldre män. Hon sitter säkert någonstans med en man som förser henne med droger och har inte bråttom att komma hem. Polisen slutar ringa tillbaka till Sean när han söker dem. I ren desperation skickar Sean ett sms till Dellen Millard där han skriver, citat: "Jag försöker inte peka finger på någon, men vi är oroliga för Laura och du verkar vara den sista personen som hade kontakt med henne." Dellen svarar, citat: "Hörde om det där. Vet inte var hon är." Dellen går faktiskt med på att träffa Sean och de träffas på Starbucks över en kaffe. Dellen säger till Sean att Laura har ett allvarligt drogproblem och att hon verkar ha fått problem med människor som ingen vill ha problem med. Dellen säger också till Sean att han inte bör ha någon rimlig förhoppning om att hitta Laura. Först förnekar Dellen att han pratade med Lauren 3 juli, men när Sean visar honom samtalslistan kommer Dellen plötsligt ihåg samtalet. Dellen säger att Laura ringde honom sådär många gånger för att hon ville ha droger. Sean försöker pressa Dellen att berätta mer om samtalen, men Dellen säger kort att han har tyvärr bråttom iväg och sen lämnar han Sean ensam på Starbucks. Sean och Lauras föräldrar skapar en Facebookgrupp med syfte att samla Lauras vänner att söka efter henne. Laura är vanligtvis väldigt aktiv på sociala medier. Och flera av hennes vänner skriver i Facebookgruppen att det är ganska konstigt att hon helt plötsligt inte använder sina sociala medier alls. Flera vänner skriver också att det är märkligt att ingen av dem har hört från Laura överhuvudtaget sedan den 3 juli. Det är helt enkelt inte likt henne. Gruppen samlar ihop en belöning på 5 000 kanadensiska dollar, det är ungefär 38 000 svenska kronor idag. Belöningen ska ges till den som har information som leder dem till Laura. Sean startar sin egen utredning eftersom polisen vägrar ta tag i ärendet. Sean tar reda på alla Lauras eskortkunder och lokaliserar dem. Han tänker prata med dem allihop. En av männen som brukade umgås med Laura mot betalning säger att han såg henne på en bar den 10 juli, alltså 7 dagar efter det datum då Sean hade trott att Laura försvann. Denna information kan dock inte bekräftas av någon annan och när Sean undersöker saken närmare verkar det inte alls stämma. I augusti 2012, samma månad som Mark Smith ska fylla 26, sitter han på framsidan av sin mammas hus i Oakville. I sitt knä har Mark en svart iPad. En precis likadan iPad som den Sean gav till Laura någon månad tidigare. Omkring Mark sitter ett gäng tonåringar som alla är kända av polisen. Gruppen dricker persikalikör och röker hasch. Någon i gänget spelar in ett filmklipp av Mark när han rappar en låt som han själv har skrivit texten till. I hög hastighet sjunger Mark, fritt översatt. Bitchen var bara skinn och ben, nu ligger hon på askisten. Sista gången jag såg henne var utanför mitt hem på lån och om ni simmar kan ni hitta hennes telefon. The bitch started off all skin and bone. Now the bitch lay on some ashy stone. Last time I saw her outside the home. And if you go swimming, you can find a phone. Find a phone? What? What? Find a phone. If you go swimming, you find a phone. Find a phone. Find a phone. You can find a phone. If you go swimming, you find a phone. Bitch lay on some ashy stone. När Mark har rappat klart ber han sin flickvän Marlene att lämna gänget. Sen berättar han för gruppen att texten till den här låten är byggd på en verklig händelse. Mark berättar att han och Dellen Millard har mördat en tjej och bränt hennes kropp. Mark berättar också att de har slängt hennes telefon i Ontario-sjön. Tonåringarna vet inte om de ska tro på Mark eller inte. Han är ganska skum och han kan mycket väl ha ljugit ihop en historia för att verka cool. Samtliga närvarande väljer att inte berätta historien vidare. Samtidigt, alltså under sommaren 2012, återupptar Dellens pappa Wayne kontakten med en gammal vän. Wayne är nu 71 år gammal. Han är vid god hälsa, förutom ryggproblem som har kommit med åldern. Och trots sitt alkoholmissbruk. Wayne är positiv och stolt över investeringen i den där nya hangaren som han har byggt i Waterloo. Wayne säger till sin vän att han är välkommen till hangaren när som helst för att se underverket. Wayne börjar även att umgås med en gammal flickvän, Janet. Wayne och Janet dejtade över 50 år tidigare när de båda var i sena tonåren. De valde att avsluta romansen på ett vänskapligt vis eftersom båda hade fått upp ögonen för andra potentiella partners. Wayne hade inte haft någon kontakt med Janet på flera år. Men på nyårsafton skickade Wayne ett mejl och önskade Janet ett gott nytt år. De två började chatta och hade mycket gemensamt, till exempel musik och litteratur. Under sommaren 2012 gör Wayne och Janet fler besök på Waynes hangar i Waterloo. Wayne är stolt som en tupp över hur väl han förvaltar familjeföretaget Millard Air nu när han äntligen är vd. Han berättar att hangaren i Waterloo bland annat kommer att användas för flygplansunderhåll. Det är en multimiljonaffär. Wayne behöver bara få igång verksamheten. Wayne öppnar upp sig för Janet och berättar att han har lite problem med alkohol. Han berättar även att han älskar henne. De två inleder ett förhållande under hösten 2012. Janet är lycklig men hon vill gå försiktigt fram med förhållandet. Janets försiktighet gör att Wayne är väldigt bekväm med henne i sitt sällskap. Janet upplever att Wayne har en emotionell mur omkring sig efter alla år i ensamhet. Sakta men säkert släpper han ändå in henne. Wayne berättar att hans son Dellen arbetar en del för Millard Air. Wayne skulle dock gärna vilja att Dellen vore lite mer involverad och framförallt mer engagerad. Janet överhör ett telefonsamtal mellan far och son där Dellen säger att familjeföretaget suger livet ur honom. Omkring samma tid, fortfarande sommaren 2012, kontaktar Dellen en man vid namn Matthew Ward Jackson. Matthew har ett smeknamn. Han är känd som Stort Problem. Matthew har en rakad skalle full av tatueringar som löper ner längs ansiktet och halsen. I september 2012 köper Dellen skjutvapen av Matthew, bland annat en 32-kalibrig Smith & Wesson revolver och en Walther PPK-pistol. Och nu reagerar förstås alla ni som lyssnar på min podd Palmemordet, för där är ju en Smith & Wesson revolver någonting som figurerar. Det var dock betydligt grövre kaliber, 357 Magnum. Dellens revolver är en 32-kalibrig revolver. Men Walther PPK har också historisk anknytning. Bland annat ägde ingen mindre än Elvis Presley en PPK. På den hade han graverat in texten Taking care of business. En PPK var också det vapen som Adolf Hitler använde när han tog livet av sig. Eller gjorde han verkligen det? Lyssna på Tobias Henrikssons podd Tänk oms första avsnitt om Hitlers självmord. Men kontentan är, Dellen har nu en Smith & Wesson och en Walther PPK. I oktober 2012 laddar Dellen upp ett foto på spelplattformen Steam. Fotot föreställer Dellen själv. Hans ena öga ser ut att blöda kraftigt. Oroliga vänner tror att Dellen är skadad, men bilden är från 2005 och tagen i samband med att Dellen tog en kurs i att sminka specialeffekter. Dellens båda ögon är alltså helt oskadda. Men notera att han lägger upp den här bilden. På kvällen den 28 november 2012 ringer Janet till Wayne. Han blir glad över att höra hennes röst. De har som vanligt jättemycket att prata om, så samtalet varar hela natten ända till morgonen den 29 november. De pratar mycket om Waynes företag och hur han drömmer om att starta ett slags hotell för flygplan. En plats där flygplanen kan vila och bli ompysslad av landets bästa mekaniker innan de ska upp i luften igen. Wayne berättar stolt hur byggnationen av hangaren i Waterloo utvecklar sig och hur nöjd han hittills känner sig. Paret pratar även om Janets födelsedag som ska inträffa bara några dagar senare, den 4 december. Wayne ser fram emot att fira Janet. Han säger att han inte har jobbat alls under dagen den 28 november eftersom han har spenderat all sin tid med att planera hennes födelsedagsfirande. Han nämner också att han har ordnat en väldigt speciell present och han har fixat tårta. Samma kväll, alltså den 28 november 2012, är Dellen, Mark och Marks flickvän Marlena i Marks mammas hus. Dellen berättar för sina vänner att han ska på dejt, men inte med sin flickvän Christina. Han vill inte säga vem han ska träffa. Mark och Marlena är vana och de vet bättre än att försöka pressa honom. Dellen ger Mark ett av sina kreditkort och säger åt honom att han och Marlena ska köpa pizza med det. Han säger att han inte vet när han kommer tillbaka. Klockan 01.02 natten till den 29 november ringer Dellen en taxi. Dellen har två mobiler och den ena lämnar han hemma hos Marks mamma. Den andra kopplar upp sig mot en mast vid Waynes hus från strax efter klockan 1 på natten till klockan 6 på morgonen nästa dag, den 29. Lite senare på morgonen den 29 vaknar Mark och Marlena av att Dellen står precis vid deras säng och tittar på dem. Marlena rycker till. Dellen säger att han är dödstrött och tar en av deras filtar. Sen lägger han sig på en soffa och somnar omedelbart. Marlena tycker att det här är ganska konstigt. Dellen har aldrig sovit över hos Marks mamma förut. Tvärtom brukar alltid vara Mark och Marlena som sover över hemma hos Dellen. Mark och Marlena somnar om och de tre vännerna sover en bra bit in på eftermiddagen. När de vaknar går de ut och äter på en snabbmatsrestaurang. Dellen kör sedan Mark och Marlena tillbaka till Marks mammas hus och lämnar dem där. Klockan 18 den 29 november är Dellen hemma vid Waynes hus. Enligt Dellen går han in i huset via en sidodörr. Han går genom köket och via en hall till sitt rum. Där hämtar han en tröja för att kvällen har blivit lite kylig. Han går sedan tillbaka till köket för att ta någonting att äta. När han går genom hallen mot köket märker han att hans pappa ligger och sover. Det känns udda att Wayne skulle ligga och sova tidigt på kvällen. Dellen går därför in i sin pappas sovrum. Och då ser han blod på pappas huvudkudde. Dellen mår illa och går tillbaka till sitt rum. Några minuter efter 18 skickar han ett sms till sin vän Andrew, alltså samma Andrew som var med Dellen i Mexiko för att köra Baja 500-loppet i förra avsnittet. Dellen tilltalar Andrew som sin bror och säger att han måste komma över för att någonting hemskt har hänt. Andrew svarar direkt att han kommer. Dellen ringer då till sin mamma, Madeline. Dellen säger till sin mamma att han har gjort en fasansfull upptäckt. Han har hittat sin pappa Wayne död. Det är blod överallt. Madeline skriker rakt ut och skyndar sig sen till Waynes hem. Madeline och Andrew anländer ungefär samtidigt till Waynes hus en halvtimme senare. När Andrew får veta varför Dellen har bett honom att komma får han panik. Han ber om ursäkt till Dellen och springer sedan därifrån. Kvar är Dellen och hans mamma. De går in tillsammans och Dellen leder sin mamma till det sovrum där han har hittat Wayne död. Wayne har på sig en vit nattskjorta. Han ligger på den vänstra sidan av sin säng och han ligger med kroppen lutad mot sin vänstra sida. Waynes högra hand ligger vid hans högra kind och den vänstra hänger utanför sängkanten. Madeline tittar på sin exman en kort stund och ber en bön för hans själ. Sedan ringer hon polisen. När polis och ambulans anländer kan de snabbt konstatera att Wayne är död. Hans kropp är iskall. När polisen undersöker kroppen ser de att han har blod på sin vänstra handflata och på vänster underarm. De noterar också koagulerat blod i hans ansikte och hår. Kudden under hans huvud är genomdränkt av blod. På kudden finns rester av ett svart pulver. Polisen tillsammans med obducenten fastslår att Wayne har dött av ett skott på nära håll genom sitt vänstra öga. På nattduksbordet finns en väska med blodstänk på. Där ligger även en revolver, en 32-kalibrig Smith & Wesson. Polisen förhör både Madeline och Dellen på plats. Madeline är stirrig och ofokuserad. Dellen däremot är ganska lugn. Polisen ser ingen som helst emotionell reaktion hos honom trots att hans pappas döda kropp ligger bara några meter bort. Både Dellen och Madeline berättar för polisen om Waynes alkoholmissbruk. Efter en kort avstämning med sin chef väljer poliserna på plats att betrakta hela ärendet som ett självmord. De tar lite fotografier, bland annat av vapnet, Waynes kropp och burkar med smärtstillande medel och muskelavslappnande mediciner som de hittar i Waynes rum. Men de samlar inte in sånt som i en mordutredning skulle kunna tänkas vara bevis. De ser heller ingen anledning att ansöka om en husrannsakan för att undersöka resten av huset. En av poliserna går ut för att ta en nypa frisk luft medan hans kollegor avslutar sitt arbete inne i huset. Han lägger då märke till att Dellen sitter i en bil utanför och väntar. Polismannen berättar för Dellen att de har hittat ett skjutvapen. Dellen frågar då polismannen om det är en revolver som de har hittat. Polismannen tycker att det var en ganska konstig fråga, men ser inte det som något skäl att överväga en mordutredning. Polisen tar dock in Dellen och Madeline för förhör på polisstationen. Det var förmodligen lättare att förhöra dem på polisstationen eftersom det är väldigt rörigt i Waynes bostad med kriminaltekniker och annan personal. Under förhöret på polisstationen har Dellen på sig en svart läderjacka, en grön mössa och en väska av märket Canvas som hänger över hans axel. Dellen blir tillfrågad om han vill lämna en redogörelse och samtidigt informerad att det är hans lagliga rätt att inte ge någon redogörelse om han inte vill. Dellen är inte misstänkt för något brott. Ändå får han, precis som under en rättegång, svära att han kommer att säga sanningen, hela sanningen och ingenting förutom sanningen. Waynes flickvän Janet försöker dagen efter deras sista samtal få tag på Wayne. Hon har ingen aning om att han är död. Hon ringer och ringer och ringer. Hon börjar få panik. Janet har aldrig träffat Dellen men skickar ändå ett mejl till honom för att fråga om det har hänt Wayne något. När Dellen inte svarar skickar hon ett mejl till och ett till. Efter 3 mejl får hon ett kort svar. Dellen skriver, citat: "Min pappa är död. Det verkar vara självorsakat." Janets hjärta sjunker långt ner i maggropen. När hon har lyckats ta in vad Dellen har skrivit blir hon utom sig av sorg. Några dagar senare anordnar Madeline en minnesstund för Wayne. Janet är där och där träffar hon för första gången Dellen. De pratar om Wayne i några minuter och Dellen räcker över ett paket. Han säger att det är Waynes födelsedagspresent som han hade tänkt ge till Janet. Hon öppnar presenten när hon har kommit hem. Och paketet innehöll flyglektioner som Wayne hade ordnat åt henne. Waynes död innebär då att Dellen som enda arvtagare ärver hela familjeföretaget Millard Air. 4 dagar efter att Wayne har hittat stöd i sin säng skickar Dellen ett sms till en av sina anställda. Han ber den här personen att byta lås på hangaren i Waterloo. Senare samma dag skickar Dellen ett mejl till en man som hans pappa haft långt gångna affärsplaner med. I mejlet skriver Dellen att hans pappa är död och att Millard Air har lagts ner med omedelbar verkan. Det stämmer inte alls för företaget finns än så länge kvar. På kvällen skickar Dellen ett sms till sin vän Mark. Dellen skriver till Mark att han kommer att avskeda alla anställda vid Millard Air nästa dag. Men det gör han inte. Men han arbetar inte heller med företaget. Hangaren i Waterloo, där pappa Wayne avsåg att erbjuda flygplansunderhåll, står i princip utan verksamhet kort efter att Dellen har tagit över som vd. Istället använder Dellen hangaren som sitt privata förvaringsutrymme. Där finns ju massor av plats, så då kan han ställa dit sina bilar, motorcyklar och sin jetski. Flera av de här bilarna och motorcyklarna är stulna. De anställda på Millard Air inser att hangaren nu utnyttjas som förvaringsutrymme för stöldgods, men de säger ingenting för de vill inte bli av med jobbet. De anställda börjar nu också få nya uppgifter som inte alls har med deras jobb att göra. Flygplansmekaniker får spendera hela arbetsdagen med att frakta dyra maskiner och tillhörande bränsle till Dellens gård. Men de får ju fortfarande betalt så de klagar inte. Och tydligen är Millard Airs ekonomi så god att Dellen klarar av att betala lönerna trots att företaget inte verkar ägna sig åt sin verksamhet överhuvudtaget. Vi är nu framme i början av december 2012. Dellens sidoromans Laura Babcock har försvunnit. Dellens pappa Wayne har dött. Polisen har vägrat att utreda Lauras försvinnande och de har avskrivit Waynes död som självmord. Dellen är nu jätterik. Han fortsätter sitt liv som vanligt under våren 2013 men han bränner enorma summor från sitt gigantiska arv. Men det här är ett bra tillfälle i vår berättelse att tillfälligt lämna Dellen Millard och lära känna en man som heter Tim Bosma. I november 2008 är den 27-årige Tim Bosma och den 26-åriga Charlene Winstra båda registrerade på dejtingsidan eHarmony. De matchar och finner snabbt ett intresse i varandra. Detta intresse stärks ytterligare när de upptäcker att båda två har holländska rötter och ett starkt kristet engagemang. Året därpå köper de en stor tomt i utkanten av det lilla samhället Ancaster där Tim är född och uppvuxen. Ancaster ligger ungefär en timmes bilfärd från provinshuvudstaden Toronto. Den lilla staden Ancaster omges av lantlig natur men har väldigt mycket industrier och kallas därför ofta för stålstaden. Från industribyggnaderna väller ut rök som ligger som ett täcke över stadskärnan. Ancaster ligger ungefär halvvägs mellan Toronto och staden St. Catharines där ett ganska känt seriemördarpar härjade i slutet av 80-talet till början av 90-talet. Då talar jag naturligtvis om Paul Bernardo och Carla Homolka, The Ken and Barbie Killers. Paul och Carla våldtog och mördade flera unga tjejer, de flesta i åldern 14-16 år. Jag har ett manus på mitt skrivbord, det är nästan färdigt om dem och det är skrivet av Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Men det får ni höra senare. På den lantligt belägna tomten i Ancaster börjar Tim och Charlene bygga sitt drömhus. Huset ska ligga precis intill ett majsfält där deras grand danois, Eva, får springa fritt. I samband med att tomten formellt blir deras friar Tim till Charlene som utan tvekan säger ja. Några månader senare, på Alla hjärtans dag 2010, blir de man och hustru. Charlene byter efternamn till Bosma. Deras familjer är överlyckliga över att de har funnit varandra. Lyckan blir om möjligt ännu större när Charlene månaden därefter berättar att hon är gravid. Deras drömhus står klart i oktober 2010 och omkring två månader senare på juldagen föder Charlene en dotter. Namnet på Tims och Charlenes dotter har aldrig offentliggjorts. Tim har blont hår och klarblåa ögon. Han är skämtsam och lätt att umgås med. Han älskar sin hustru Charlene. Hon och deras lilla dotter är det finaste och viktigaste i Tims liv. Förutom familjen älskar Tim även countrymusik och hunden Eva som sällan lämnar hans sida. 2013 driver den då 32-årige Tim ett eget företag som installerar luft- och värmesystem. Familjen Bosma är lycklig men de kämpar med att få ekonomin att gå ihop. På deras uppfart står Tims Dodge Ram 3500. Det är en stor svart bil av 2007 års modell. Och den har blivit en riktig pengaslukare. Tim har kommit fram till att den behöver en ny växellåda, en ny dragstång och en hel del små reparationer som han helt enkelt inte har råd med. Han inser att det är dags att ta farväl av hans Dodge Ram 3500, så han sätter ut en annons. Annonsen ligger ute i flera veckor under våren 2013. Intresset för bilen verkar tyvärr vara dåligt. Men så hör två män av sig och vill provköra och eventuellt köpa bilen av Tim. Tim och männen kommer överens om att de ska få komma och provköra måndagen den 6 maj klockan 19. När klockan blir 19 den 6 maj ringer Tims mobil. Det är köparna som meddelar att de kör från Toronto nu och de kommer fram först om en timme. Tim säger att det är helt okej. När klockan är 20.30 har de fortfarande inte dykt upp. De är alltså en halvtimme försenade. Tim och Charlene utbyter frustrerade blickar. Tim föreslår att om männen faktiskt dyker upp borde han följa med dem på provturen för att säkerställa att bilen antingen blir betald eller tillbakalämnad. Charlene blir lite osäker men hon förstår Tims oro över att bilen ska bli stulen. De båda får en konstig känsla av att männen är så sena. Klockan 9 går Charlene ut på deras uppfart. Hon ser att deras kvinnliga granne är ute på sin tomt. Charlene vinkar till grannen som kommer över. De tar en cigg och småpratar lite medan mörkret sakta sänker sig. Först 21.20 hör Charlene att Tims telefon ringer. Strax därpå hör hon röster från två män som är på väg längs deras uppfart. Männen kommer gående och har ingen bil med sig, vilket Charlene tycker är väldigt märkligt. Tim kommer ut från huset. Han går fram och hälsar på männen. Charlene uppfattar inte deras namn. Den ene mannen är ganska lång, har brunt hår och lite skäggstubb. Han är propert klädd, han är trevlig och pratsam. Han berättar att en vän har släppt av dem och att han väntar på ett café i närheten och det förklarar då varför de kom till fots. Den andra mannen är tyst och tillbakadragen. Charlene tycker att han ser lite skum ut. Han har en huvtröja på sig med huvan uppe och sina händer i fickorna. De båda männen inspekterar bilen som är parkerad på uppfarten och den trevliga pratsamma mannen säger till Tim att de gärna skulle vilja provköra bilen. Tim hoppar in i passagerarsätet framme i bilen. Den pratsamma mannen sätter sig i förarsätet och den lite skumme mannen i baksätet. När Charlene ser bilen försvinna iväg längs vägen vänder hon sig mot sin granne och säger: "Det där var konstigt." Grannen instämmer men försöker lätta på den tryckta stämningen och säger skämtsam, citat: "Det där var kanske sista gången vi såg Tim." Charlene skrattar nervöst, hon säger hej då till sin granne och går sen in i huset. När Tim och de okända männen har varit borta en halvtimme börjar hon undra vart de har tagit vägen. Hon tycker inte att en provkörning ska behöva ta mer än en halvtimme. Hon börjar känna en växande oro. Ända sedan männen inte dök upp vid 20 efter telefonsamtalet vid 19 som var den bestämda tiden hade Charlene haft en känsla att någonting var fel. 22.20 ringer hon Tim men blir direkt kopplad till hans telefonsvarare. Oron tar ett starkare grepp om henne. Hon vet att Tims telefon hade ett fulladdat batteri för hon såg honom ladda mobilen under kvällen. Hon ringer larmnumret som är 911 i Kanada också och polisen från den större staden Hamilton kommer hem till henne för att höra sig för vad som har hänt. De lyssnar på henne och ber henne sedan att avvakta. När det blir morgon nästa dag, tisdagen den 7 maj, har Tim fortfarande inte dykt upp. Charlene tar då kontakt med Tims vänner. Tim har jättemånga vänner som direkt samlas och samordnar en sökinsats. De döper sig själva till Bosma-armén. De är extremt snabba med att organisera sig. De lägger ut information om Tims försvinnande i sociala medier och gruppen växer explosionsartat. Redan samma dag består gruppen av hundratals människor. Tillsammans finkammar de Ancaster, skogen och fälten runt omkring. Bosma-armén söker längs alla vägar som leder till och från den lilla staden. När de inte hittar Tim beger de sig till Hamilton och söker efter honom där. De delar ut flygblad med bilder av Tim och ber allmänheten att höra av sig om de ser honom. Den 8 maj 2013, 2 dagar efter Tims försvinnande, uttalar sig polisen i Hamilton. De meddelar att Tims försvinnande kommer att hanteras av deras mordrotel. Men de berättar inte varför detta beslut har fattats och de svarar inte på några följdfrågor. I Kanada finns en organisation som heter Crime Stoppers. Organisationen är ideell och består av frivilliga volontärer, lite som Missing People i Sverige. Crime Stoppers fungerar som en länk mellan polis, media och allmänheten. Bland annat erbjuder de en tjänst för allmänheten att anonymt lämna tips kring ett brott. Och de erbjuder också kontanta belöningar för information som leder till att någon häktas. Crime Stoppers engagerar sig till Bosmas försvinnande Och den 9 maj, 3 dagar efter att Charlene senast såg Tim, får Crime Stoppers ett intressant samtal. En anonym inringare ber organisationen att kolla ifall ett registreringsnummer stämmer överens med registreringsnumret på Tims bil. Crime Stoppers kontrollerar det här direkt och det är rätt registreringsnummer. När de berättar det för inringaren slänger denne dock direkt på luren. Samma dag närvarar Charlene på en presskonferens. Hon säger, citat, "Min man Tim är en kärleksfull pappa till vår 2-åriga dotter och hon behöver få tillbaka sin pappa. Hans föräldrar behöver få tillbaka sin son och alla våra bröder och systrar behöver få sin församlingsmedlem tillbaka. Vi längtar efter att få krama Tim igen och få berätta hur mycket vi älskar honom. Vi hoppas och ber att idag är sista dagen av den här mardrömmen. Tim är blond och har underbara blå ögon. När han ler, vilket han ofta gör, får han smilgropar i kinderna. Han har en grop i sin haka, en likadan grop som vår dotter har i sin haka. Han älskar att skämta. Om ni frågar hans bror och systerbarn så kommer de att berätta hur rolig farbror Timmy är. De ser alla fram emot nästa stora vattenkrig med farbror Timmy. Ett av barnen sa häromdagen att farbror Timmy har blivit stulen och jag kan inte beskriva den här situationen bättre än så. Tim har blivit stulen från oss. Tims värld cirkulerar kring vår dotter och jag vet att hon är främst i hans tankar just nu. Jag frågar, jag bönar och jag ber till vem som än har min man att snälla låta honom gå. Snälla släpp av honom någonstans eller ring ett anonymt samtal till polisen och berätta var vi kan hitta honom. Det var ju bara en bil. Det är bara en bil. Ni behöver inte honom. Jag behöver honom. Och vår dotter behöver sin pappa. Så snälla, snälla låt honom komma hem. Vi behöver få hem honom. Och låt Herren vara er nådig." Slut citat. Charlene vägrar tro något annat än att Tim fortfarande lever. Hon pratar med sin pappa om i vilket skick Tim kommer att vara när han kommer hem. Hur kommer hans fysiska hälsa att vara? Hur kommer hans psykiska hälsa att vara? Tim kommer förmodligen vara både hungrig och uttorkad. Kanske kommer han att ha skador om han har blivit misshandlad. Hur länge kommer han att behöva vara på sjukhus efter att de har hittat honom? Om någon ens försöker antyda att Tim kanske inte längre är i livet och vill att Charlene ska förbereda sig på det värsta, då slår hon bakut direkt. Hon accepterar inga teorier som innebär att Tim är död. Därför blir Charlene inte alls förvånad utan bara väldigt glad när hennes mobil ringer 3 dagar efter försvinnandet, torsdagen den 9 maj, och displayen säger Tim. Charlenes hjärta bultar hårt när hon räcker över telefonen till Tims syster som svarar. Men det är inte Tim Bosma som ringer. Det är en receptionist från ett företag i staden Brantford. Brantford ligger cirka 20 minuters bilfärd från Ancaster, motsatt håll från Toronto. Receptionisten säger att en vaktmästare hittat Tims mobil på deras mark. Polisen i Hamilton åker för att hämta telefonen och får även med sig företagets övervakningsfilmer. Tyvärr hittar de ingenting användbart i filmerna och inga svar på var Tim är eller vad som har hänt honom. Hamilton-polisen begär ut Tims samtalslistor. De spårar ett av de sista numren som har ringt till Tim. Det tillhör en man vid namn Lucas Bate. Genom vidare sökning i telefonregister upptäcker polisen att samma nummer har kontaktat en rad olika personer och de här personerna har alla haft en Dodge Ram 3500 till salu. Alltså precis samma typ av bil som Tim ville sälja. En av de andra personerna som hade en Dodge Ram 3500 till salu heter Omar Pamelli. Omar berättar att han blev uppringd av en man som ville provköra hans bil och de två bestämde en tid söndagen den 5 maj, alltså dagen innan Tim försvann. Men Omar råkade ta en alldeles för lång söndagstupplur den dagen och så missade spekulantens samtal. Omar försökte ringa upp dagen efter för att boka en ny tid, men då fick han inget svar. Omar vet tyvärr inte vad mannen han pratade med heter. Polisen pratar även med en Igor Tumanikov som även han blev kontaktad om numret som tillhör Lucas Bates. Igor har också haft en Dodge Ram 3500 till salu. Igor berättar att två män hade dykt upp hemma hos honom i början av maj, men han kommer inte ihåg det exakta datumet. Männen hade kommit utan bil. Igors beskrivning av de två männen stämmer överens med Charlines signalement som hon har uppgett på de två männen som var hemma hos henne och Tim. Igor, som är en lång och muskulös man, säger att han inte vet vad männen heter, men han berättar att den långe och välklädde mannen hade en tatuering på sin arm där det stod Ambition. Och att han även hade en väska av märket Canvas. Igor berättar vidare att de tre körde en sväng med hans bil. Först körde Igor, men när de hade kommit en bit ut på landet lät han den långe, välklädde mannen ta förarsätet och han själv satte sig i det främre passagerarsätet. Den andra mannen, som Igor upplevde som tystlåten och lite undvikande, satt i baksätet. Den långe mannen och Igor hade börjat prata om dieselmotorer och Igor hade sagt att han var väl bekant med dieselmotorer sedan hans långa tid i den israeliska armén. När Igor hade berättat att han hade varit i armén hade samtalet först verkat dö ut. Sen hade den tystlåtne mannen yttrat sina första ord under färden. Han hade frågat vad Igor hade gjort i den israeliska armén. Igor hade svarat citat: "Tro mig, du vill inte veta vad jag gjorde i armén." Den långe mannen hade då vänt sig mot den tystlåtne, gett honom en blick och sen var provkörningen slut. Männen köpte inte Igors bil. Polisen i Hamilton blir upprymda efter samtalet med Igor. Även om de inte har namn så har de nu bättre signalement på männen som förmodligen var samma män som var hos Charlene och Tim. De kontaktar poliskåren runt om i Kanada och frågar om någon vet vem mannen med Ambition-tatueringen kan vara. Polisen i Toronto, som har haft en hel del att göra med Dallin Millard genom åren på grund av hans vilda fester och hans narkotikavanor, de svarar att de är övertygade om att mannen de söker är den 27-årige Dallin Millard. Förundersökningsledaren Paul Hamilton vid Hamilton-polisen kör tillsammans med en grupp polismän den 10 maj, cirka en timme, till staden Waterloo. Ja, förundersökningsledaren har alltså samma efternamn som staden där han jobbar. Polisen har fått information om att i Waterloo finns en hangar som ägs av Millard Air. Polisen har även fått reda på att det är förmodligen där Dallin Millard befinner sig. Tim Bosma har nu varit borta i 4 dagar. När polisen har parkerat vid Millards hangar kommer Dallin omedelbart ut från en bakdörr. Dallin säger högt, citat: "Kostymnissarna är här." Men det finns ingen specifik person han säger det till, utan det verkar som att han säger det till sig själv. Paul lägger genast märke till att Dallin mycket riktigt har Ambition intatuerat nedanför handleden på sin vänstra arm. Dallin slungar dessutom väska över axeln av märket Canvas när han närmar sig Paul. Paul berättar för Dallin att polisen är där för att de utreder Tim Bosmas försvinnande och de undrar ifall de kan få se sig om i hangaren. Dallin säger att det går bra. Polisen undersöker hangaren och marken runt omkring men hittar inga spår av Tim Bosma. När de har lämnat Dallin ringer Paul till sina kollegor och beordrar att Dallin Millard ska övervakas. Lite senare under dagen 10 maj får Crime Stoppers ett nytt samtal av samma man som bad dem kolla upp ett registreringsnummer. Den här gången identifierar sig mannen som Arthur Jennings. Arthur säger att han jobbar för Millard Air. Arthur berättar att dagen efter att Tim Bosma försvann, alltså tisdagen 7 maj, fick alla anställda på Millard Air ett väldigt mystiskt sms. Det stod, citat: "Flygplatspolitik. Ingen får komma till hangaren idag, inte ens för att hämta något." Arthur respekterade smsets uppmaning att hålla sig borta från hangaren, men han gick dit dagen därpå, alltså onsdagen 8 maj. Och det var den dagen då han första gången ringde till Crime Stoppers anonymt. Han hade nämligen sett en svart Dodge Ram 3500 i hangaren. Arthur berättar att han ringde Crime Stoppers direkt eftersom han misstänkte att bilen tillhörde den försvunne Tim Bosman. När Crime Stoppers bekräftade att det var rätt bil hade Arthur blivit så illamående att han gick ut och kräktes. Arthur säger att han har jobbat länge för Millard Air och han har även hjälpt sin svärson att få jobb som mekaniker där. Arthur Jennings svärson är Shane Schlattman, mekanikern som följde med Dellen för att delta i racingloppet Baja 500 i förra avsnittet. Samma dag som Arthur ringer sitt andra samtal till Crime Stoppers får polisen tillgång till Dellen Millards samtalslistor. De arbetar hårt och kan fastställa att telefonnumret som är registrerat på Lucas Bate egentligen tillhör Dellen. Dellens telefon har kopplat upp sig mot exakt samma master samtidigt som telefonen som är registrerad på Lucas Bates. Dessutom är adressen som är registrerad på Lucas Bates telefon falsk. Nu är polisen övertygad om att det är Dellen som har ringt runt på olika annonser avseende biltypen Dodge Ram 3500. Tatueringen stämmer, väskan stämmer. Polisen bestämmer sig för att häkta Dellen. Eftersom Dellen redan övervakas av polis är det lätt att ringa in och gripa honom redan samma dag. Dellen blir ombedd att köra in till vägkanten med sin Yukon SUV av märket Renault. Dellen bekräftar direkt att det är han de söker och han följer med under fredliga former. Polisen genomsöker hans SUV och hittar cirka 350 kanadensiska dollar, det är ungefär 2500 svenska kronor idag. De hittar även tre svarta latexhandskar och Tim Bosmas bilnycklar. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Om ni prenumererar på Seriemördarpodden Premium på Podme får ni även tillgång till Massmördarpodden. Min andra podd som handlar om massmord kommer ut med två avsnitt i månaden. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Jag har även en ny podd som är helt gratis som ligger ute på alla podcastappar utom iTunes just nu. Den heter Olösta mord. Den tycker jag att ni ska prova att lyssna på. Men jag lovade att avslöja vilken nästa stora serie blir i Seriemördarpodden. Och det kommer att bli Ted Bundy. Vi kommer att göra minst 11 delar om Ted Bundy. Manusen är skriven av David Oskarsson. Och Ted Bundy del 1 kommer den 6 oktober 2020. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit avsnittet. Tack till alla som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Tack till Dava för ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.